Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
God morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är torsdag den 2 maj och börsen ser ut att öppna uppåt. Det följer på en blandad börsutveckling i USA efter att Fed som väntat lämnat räntan oförändrad. Här i Norden är det dock rapportfest på Köpenhamnsbörsen. Det är framförallt läkemedelsjätten Novo Nordisk som har kommit med ytterligare en stark rapport. Och så blir det lite småbolagssnack i programmet. Vi djupdyker i mikrocase i verkstadssektorn. Och med mig för att göra allt det här så har jag Viktor Henriksson, fondförvaltare på Carnegie. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, men jag tänker vi börjar lite med gårdagens räntebesked här då från Fed. Lämnade som väntat räntan oförändrad, men verkade tona ner riskerna lite för en potentiell räntehöjning samtidigt som man signalerade att man inte hade så bråttom att sänka räntorna. Ja. Hur tolkar du allt?
Nej, vi har ju haft en serie med, vad ska man säga, lite besvikelser statistikmässigt här på slutet. Med en inflation som inte riktigt vill komma ner så snabbt som vi har hoppats. Så därför är det väl ganska väntat att han så att säga, ja, signalerar att sänkningarna kanske inte kommer så himla många och så snabbt i år som vi hoppades för ett tag sedan. Att de ska höja räntan, det är klart att det är inte aktuellt och det är det ju inget som tror heller. Men ja, det har varit lite sämre inflationsdata på sista tiden och det märker man då i Powells tal.
Ja, vi ska faktiskt se ett litet klipp ifrån just Jerome Powell när han pratade igår.
He has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain.
Det där var alltså Jerome Powell i går när alltså Fed lämnade räntan oförändrad. Ja, nu verkar ju marknaden prisa in en sänkning först i november. Vad tror du om det?
Ja, ingen aning. Nej, men som sagt, det har flyttats framåt. Det blir säkert lite längre tid än vad vi hoppades för ett tag sedan och det blir färre sänkningar än vad vi hoppades också. Samtidigt så är det väl liksom, det går ju åt rätt håll, men det går lite för sakta. Så jag tycker kanske inte man ska överdramatisera det heller och bli liksom panikera. Vi har fått ner inflationen och det går i rätt riktning, men lite långsammare än vad vi hoppades. Så att,
Jag kan ju säga det, Viktor, du är ju faktiskt små- och mikrobolagsförvaltare på Carnegie. Ja. Hur mycket påverkar de här ränteförändringarna dig?
Både och. Egentligen är ingenting. Men å andra sidan så är det ganska viktigt för liksom riskviljan att vi får... Jag skulle gärna se en räntesänkning. För jag tror att det skulle sätta igång en liten ökad riskvilja. Och nere i mina mikrobolag så har det varit ganska dåligt med riskvilja sen Ukraina-invasionen egentligen. Så att värderingarna är låga, bolagen går bra, men det skulle behövas någonting som tänder gnistan. Och jag tror att en räntesänkning skulle kanske bidra med det. Så att det vore absolut positivt ur ett liksom, riskvilje-aktiesentimentsperspektiv.
Ja. Har du positionerat om dig något under de här åren, liksom, fått gå mer på någon annan typ av...
Det har nog blivit lite mer säkra kort och en mindre liksom, riskvilja. Nu har ju min fond legat åt det hållet redan sedan tidigare. Så att, men det ska nog mycket till för att ta in något här nytt superspännande framtidshoppsbolag. Den viljan tror jag har minskat generellt.
Vi kommer faktiskt komma in på lite case från din fond lite senare här i programmet. Men jag tänker gå vidare i nyhetsflödet och en rapportör här på Stockholmsbörsen. För det är djurhälsovårdsbolaget Vimian som har kommit med rapport. De lönsamheten går ner lite och den organiska tillväxten landar på 1%. Ganska mycket lägre än vad de historiskt har presterat. Vi ska titta på ett klipp här vad vd:n sa till mig tidigare i morse.
Ja, det har han gjort. Vi har ju gjort ett antal strategiska beslut här under första kvartalet. Dels har vi ju reviderat våra finansiella mål med 300 miljoner euro i 2030 och det är ett bra mål. Och vi behåller 3x som leverage. Sen har vi genomfört en kapitalinjektion. Vår Vet Family och vår Specialty Pharma Business har båda tvåsiffrigt tillväxtbelopp. Men inom vårt medtech-segment och inom det i USA så har våra kunder beställt en hel årsförbrukning i början på året, typiskt januari, februari och mars. Och där har vi arbetat för att jämna ut de här flödena under året. Och det är det som bidrar till att vi har en svagare organisk tillväxt nu i Q1. Och allt det här som vi gör nu i medtech i USA kommer jämnas ut under året. Så att på hela året så får det här ingen effekt alls, utan det är helt neutralt.
Ja, jag tänkte höra lite, du var inne på det här med er kapitalinjektion. För en dryg månad sedan så tog ni in 1,6 miljarder som ska gå till framtida förvärv. Har ni liksom redan nått på radarn?
Ja, när vi tog in pengarna så sa vi att vi hade ett antal förvärvskandidater i vår M&A-pipeline. De finns kvar, vi har kommit längre i de förhandlingarna och sen har det tillkommit ytterligare case som vi tittar på. Så att vi känns väldigt bra med momentum i pipelinen och vi kommer ju använda det här till att dels stärka upp geografi och produkter inom Specialty Pharma. Eventuellt utöka med ytterligare ett terapiområde inom medtech och sen addera inom vetservices där det finns fina möjligheter också och ge ett bättre utbud till våra kunder.
Intressant. Ja, och i samband med den här emissionen så höjde ni också era finansiella mål. Där tanken är att ni ska nå ett justerat EBITDA på 300 miljoner euro 2025. Säger jag rätt då? Nej, förlåt.
2030. Ja, 300 miljoner 2030.
Det lät lite tajt annars. Men med den här rapporten i ryggen då, hur bekväm känner du dig med det här målet?
Jag är bekväm med det här målet. Den här justeringen som nu sker i första kvartalet, den är långsiktigt bra för bolaget. Vi jämnar ut medtechs intäkter och matchar det med kundernas konsumtionsmönster. Och det här är en fasning, så en engångseffekt som vi har i första kvartalet som vi helt och hållet kommer ta igen under resterande år. Så på helåret så är det ingen förändring.
Det där var alltså Vimian som har kommit med rapport under morgonen. Ja, Viktor, Vimian, är det något bolag du har följt?
Lite grann.
Mm. Ja. Vad är dina intryck av?
Alltså, de har gjort otroligt en fantastisk resa med att liksom konsolidera marknaden och liksom lyft liksom djurhälsovårdsbranschen kan man nästan säga. Man får ju lite dåliga vibrationer av den här rapporten då, att de var bara organisk tillväxt 1%. Mm. Det här med att, för det finns ju vissa som olyckskorpar som kraxar om att det här var ett liksom covid-case. Ja. Att man alla köpte husdjur och att det var väldigt mycket förknippat kring det. Plus att nu att konsumenten har det tufft och det är rätt dyrt med det här. Mm. Så att liksom, jag vet inte, i kombination med en värdering av bolaget som är ganska hög så... Jag vet inte, du kan få Astra som vårdar människor tror jag lägre just det, värderat just det. Än Vimian idag. Mm, mm. Jag skulle nog hellre titta åt det hållet faktiskt.
Ja, titta åt mänskliga hållet.
Ja, lite så.
Ja. Gå vidare i rapportfloden, för igår kväll så kom Lundin Mining med sin rapport. Stigande kopparpriser har gett rejäl skjuts åt bolaget som är upp hela 60% på börsen i år. Och som sagt, rapporten igår kväll visade på att intäkter och kopparproduktion steg med 25 respektive 43%. Och den här kursuppgången då gör att bolaget nu för första gången är värd över 100 miljarder kronor. Det är ju inte riktigt i din storleksklass, eller hur?
Nej, det är det inte. Men imponerande i alla fall. Och vi pratade förut om inflation och ränta. och att den liksom inte kommer ner så snabbt som vi kanske hade hoppats. Å andra sidan då så är kanske konjunkturen lite starkare än vad vissa hade befarat. Mm. Det verkar tuffa på riktigt bra, och det här är väl liksom en sån här traditionell indikator, kopparpriset. Mm. Och det har utvecklats starkare än vad många har trott. Mm. Och det tycker Lundin Mining naturligtvis är jättetrevligt.
Verkligen.
Så att man liksom summerar makromässigt att inflationen kommer ner lite långsammare än vad vi hoppat. Mm. Å andra sidan, konjunkturen är ganska god.
Ja.
Så att minus och plus.
Ja, verkligen. Jag skojar lite med dig här nu om 100 miljarders bolag kanske inte är din klass. Som sagt, du kollar mest på mikrobolag.
Mikrobolag, och då är toppen 10 miljarder. Ja. Så över det så men naturligtvis kikar jag på det mesta ändå.
Ja. Jag går vidare med ett litet mer passande bolag då kanske, för det är iGaming-bolaget Raketech som ger preliminära siffror för det första kvartalet 2024 och justerar ner sin helårsprognos till 20 miljoner euro. Tidigare låg spannet på 24 till 26 miljoner. Är det här något bolag du har koll på eller sektor?
Hyfsat.
Ja.
Det finns ju tre noterade såna här affiliate-bolag på Stockholmsbörsen. Mm. Man kan väl säga starkt förenklat, två dåliga och ett bra. Mm. Den stjärnan i gänget är ju Better Collective. Mm. Och de två halkat efter lite är ju då Catena Media och Raketech. Mm. Affiliate-marknaden är ju otroligt väl etablerad. Det finns enormt många aktörer, många små aktörer. Och det gör också att det är ganska svårt att förutspå hur det kommer gå från kvartal till kvartal. Den här avvikelsen såg väl inte fruktansvärd ut, tycker inte jag. Så det såg väl helt okej ut åt det svagare hållet.
Men hur är det här några bolag som du investerar i den här sektorn?
Nej, spelsektorn har ju av liksom ESG-skäl vi valt att undvika.
Så är det. Ja, jag ska vara lite transparent här i programmet också. Vi har faktiskt ytterligare en Viktor som är på ingång. Och då kommer vi faktiskt prata lite om Novo Nordisk rapport och flera andra danska bolag som rapporterar idag. Men klockan har slagit 9 och nu går vi till börsöppning.
Ja, det är lite småsur inledning på torsdagen för Stockholmsbörsen som backar 0,5% precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Autoliv i toppen som stiger 1%, men även SBB stiger närmare 1%, och fastighetsbolaget har ju upptäckt fel i sin helårsrapport som släpptes i februari. Bland annat så justeras en nedskrivning av goodwill från minus 1 miljard till 0. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi att även Essity stiger lite drygt 0,5%. De har ju fått köpstämpel av HSBC när de upptar bevakning. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Volvo och Hexagon som båda backar över 1% vardera. Men större än våra storbolag och Danmark själva, Novo Nordisk rapporterar över förväntan och höjer prognoserna. Precis vid börsöppning så stiger aktien 1% ungefär. Och från läkemedel till djurhälsa, Vimian ökar omsättningen men marginalen försvagas och resultatet minskar. Aktien backar närmare 5% precis vid börsöppningen. Och gamingbolaget Raketech vinstvarnar och sänker helårsprognosen. Aktien tappar tvåsiffrigt och är ner 12% precis vid börsöppningen. Backar gör även Lundin Mining som är ner 5%. De rapporterade ju intäkter som ökade i linje med förväntningarna. Viaplay har förnyat sina rättigheter till Formel 1 och kommer att sända till och med säsongen 2029, och det både i Norden och Nederländerna. Viaplay stiger 5% idag. Och går vi till rekfronten så Better Collective får köpstämpel av Nordea, men aktien backar 0,5%. Och så är det ju en superdag i Köpenhamn. Vinstmiss från Maersk, fraktjätten, spår samtidigt en stark containermarknad framåt och höjer golvet i sin vinstprognos. Aktien backar 1,5%. Backar gör även Vestas, och det var ju en rejäl resultatsmiss där. Aktien är ner 2,5% i Köpenhamn. Och på tal om dansk energi, Ørsted rapporterar lägre omsättning men resultat kom in över förväntan. Och smyckesbolaget Pandora stiger 5,5% i Köpenhamn. De rapporterar över förväntan och höjer tillväxtmålen. Men i kort, Stockholmsbörsen däremot är lite småsur.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Och backar ungefär 0,5%.
Tack för det, Sofie. En liten småsur start alltså. Är det något du reagerar på här i flödet, något särskilt?
Nej, det var väl ganska väntat att Novo Nordisk inte går upp mer kanske var väl, men ja, vi får prata mer om det sen.
Ja, exakt. Som sagt, det kommer in en ny Viktor alldeles strax, men först har vi kvar dig här en liten stund och vi kommer ju då fokusera på mikrobolag och lite case som du har i fonden. Det verkar som att du är särskilt intresserad av lite verkstads...
Jo, men precis som vi pratade om förut, att konjunkturen är hyfsat stark och nu känns det kanske som de europeiska konjunkturen också håller på att pigga på sig lite grann efter en ganska svag period. Så att jag tar ju hellre liksom konjunkturkänsliga bolag än räntekänsliga i det här läget. I och med att vi då ser kanske en fördröjd inflation och räntesänkning, men att konjunkturen pinnar på ganska bra. Och då är det ju de stora bolagen i verkstadssektorn har ju gått väldigt, väldigt bra. Medan då, återigen, de här mikrobolagen har släpat efter och inte hängt med.
Som sagt, det är ju lite mindre bolag och säkert lite mindre kända för allmänheten också. Jag tänker att vi börjar lite med att förklara vad bolagen gör. För ditt första case är Bulten.
Ja. Precis. Bulten är ett fästelementsbolag. De gör fästelement och den huvudsakliga kundgruppen är personbilsindustrin. Så i din bil, när du sitter i din bil, så förhoppningsvis sitter saker på plats, sitter fast. Då är det ganska hög sannolikhet att Bulten har gjort det här fästelementet. Okay. Och förra året var ju en riktig berg- och dalbana för bolaget. Q1 var fantastiskt starkt med en jättehög lönsamhet. Sen kom 3 svaga kvartal. Därför att det har kommit tullar på import från Kina och Asien. Och generellt sett så har den här nearshoring-trenden gjort att kunderna vill ha europeiskt tillverkade fästelement. Och det har Bulten. Men det har varit problem med logistik. De har haft fabrikerna på fel ställen. De har fått bekosta enorma summor för flygfrakt för att få grejerna till sina kunder i rätt tid. Man vill ju alltid leverera till sin kund. Nu har de då liksom flyttat om produktionskapaciteten, fått ökat produktionskapaciteten och äntligen verkar det så nu efter 3 tuffa kvartal fått fart på lönsamheten igen. Q1 som kom här nu i förra veckan var ett stort kliv uppåt.
Och det är framförallt liksom på försäljningsmässigt eller lönsamhet?
Nej, försäljningen har varit bra hela förra året och Q1 nu också. Men det var lönsamheten som fick en rejäl djupdykning under Q2, Q3 och Q4 förra året. Och nu igen då Q1 2024 så visar man att man är på banan igen med 7,5% marginal. Målet är 8%, så man är liksom på god väg dit. Och håller man sig på den här nivån, då är aktien otroligt billig. Alltså P-tal på 7 kanske, på årets vinst. Och lite högre än så tycker jag att aktien borde kunna värderas. Så att Bulten ser spännande ut efter en lite jobbig period.
Finns det liksom någon kurspotential att prata om här?
Ja, men P7, det borde väl kanske kunna vara P10 då. Du hör, det är ganska låga multiplar vi pratar om. Det är inga liksom höga krav jag ställer på värderingen för att det här ändå ska kunna vara ett väldigt spännande case.
Men det är framförallt uppvärdering som du ser.
Ja, precis. Att marknaden ska upptäcka att den svacka man hade förra året var inte för att Bulten egentligen är ett dåligt bolag, utan det var för att det hände saker väldigt snabbt och man hann inte riktigt parera det. Och lönsamheten fick sig en smäll. Men att nu så har man liksom justerat bolagets produktionskapacitet och nu visar man i Q1 att nu är det som det ska igen.
Intressant. Jag tänker vi går vidare till Concentric, ett annat sånt Underleverantör.
Precis. Concentric är ju underleverantör till lastvagnsindustrin och anläggningsmaskinsindustrin. Har liksom en fantastisk attraktiv produktportfölj där de helt enkelt hjälper sina kunder att bli bättre. Bli mer bränsleeffektiva eller bli bättre helt enkelt.
Okay.
Det är en ganska bra försäljningsargument när du kommer till din kund att vi kan minska din motors bränsleförbrukning och så vidare. Men det är klart att det har varit ganska tuffa tider under 2023. Kunderna har varit väldigt tuffa, pressat priser, de har liksom tömt sina lager och Concentric har lite grann fått lida för det. Nu ser det väl ut som att den perioden börjar gå mot sitt slut och 2024 tror jag kommer bli ett klart bättre år för Concentric än vad 2023 var. Och blir det så ser aktien väldigt attraktivt värderad ut.
Det är lite läskigt att gå ut och reka så här inför rapport, eller hur? Det är nästa vecka.
Ja, precis. Jag skulle kanske inte liksom säga att det här är ett rapportspekt på så vis. Utan mer för en långsiktig investerare så är Concentric ett kvalitetsbolag som du nu får till en väsentligt lägre värdering än hur den har värderats historiskt.
Och vad ligger den värderingen på nu då?
Alltså historiskt har ju det här bolaget haft en värderingsmultipel på 15, 16, 17 gånger vinsten och nu är det väl en 20-30% rabatt till det, om du blickar framåt lite. Så jag tycker att det känns väl en ganska bra läge att plocka in den aktien.
Ja. Så här är det också egentligen en fråga om värderingspotential? Eller så.
Ja, plus att jag tror att även försäljningen kommer se bättre ut under 2024.
Intressant. Noterar här att det bara är ägt av fonder och saknar ägare av kött och blod. Nu kommer du från en fond själv, men hur ska man se på det där?
Det är klart man önskar sig alltid en högkvalitativ ägare av kött och blod i ett bolag. Det är, naturligtvis är det någonting som är väldigt attraktivt. Men det är inte alltid det så. Det finns jättefina bolag som inte har det. Så att man kanske inte ska överdriva det ändå. Det finns bolag med ägare av kött och blod som går dåligt också. Men naturligtvis är det liksom, om man får välja så föredrar man det, självklart.
Det är inte någon budspekulation i det här bolaget eller? Kanske.
Kanske.
Ja, inte riktigt från dig i alla fall. Ja. Jag tänker att vi går vidare till nästa case och det är Bufab. Vad är det för bolag?
Ja. Påminner lite grann om Bulten. Ja. De satte ihop förut för länge sedan. De gör skruvar, muttrar, brickor, små C-parts som det kallas. Och i Bultens fall så har de också kombinerat det med en ganska aggressiv förvärvsstrategi. De har växt kraftigt och gjort det väldigt, väldigt bra. Det är väl samma sak där, att 2023 påverkades de lite grann av att kunderna höll igen lite, tömde sina lager. Konjunkturen var lite halvknackig. De presterade absolut inte dåligt, men kanske inte riktigt lika bra som vi är vana vid. Och aktien har också då utvecklats lite sämre under 2023. Det är lite grann samma sak här tror jag som i de andra två, att jag tror att kunderna kommer bli mer aktiva och jag tror att Bufab också kommer att kanske fortsätta sin förvärvsexpansion. Så att jag tror att på en bättre organisk tillväxt 2024, en bättre förvärvad tillväxt och också bättre lönsamhet. Så att jag tror att 2024 kommer bli ett bra år för Bufab och då har vi den aktien idag på en historiskt attraktiv värderingsnivå.
Du tror på ett starkt år, men den här rapporten här en veckan var inte riktigt så stark.
Nej, precis. Och det är lite grann spåren från 2023 som vi ser, där kunderna håller igen och den organiska tillväxten var inte bra för Bufab i Q1. Men som sagt, jag tror att 2024 kommer bli ett bättre år. Det är ändå grund och botten ett väldigt välskött och högkvalitativt bolag. Som jag tror att 2024 kommer se mycket bättre ut än 2023.
Lätta jämförelsetal kan man ju alltid prata om.
Och de värderingsmultiplar vi pratar om här är ändå då väsentligt, väsentligt lägre än om du tittar på stora verkstadsbolag. Så det finns en enorm skillnad i värdering. Så brukar det vara, men den skillnaden är idag klart större än historiskt. Så jag tror kanske att den här värderingsrabatten på de här mikrobolagen kan också minska lite grann. Om vi får lite vatten under broarna här 2024 och en lite ökad riskaptit.
Är det ungefär samma värdering som för Bulten? Det var ju väldigt lockande.
Nej, Bulten sticker ut i det här sammanhanget. Mm. Den är liksom superbillig, superlåga multiplar. Bufab och Concentrica är lite högre värderade, men lågt värderade i förhållande till sin egen värderingshistorik. Mm. Så att tycker de ser ganska spännande ut.
Ja, det är väldigt spännande med de här mikrobolagen. Det är inte alltid man pratar om dessa i just verkstadssektorn. Mm. Viktor, jag får tacka dig för att du har varit med här idag. Vi ska komma tillbaka efter en snabb marknadsuppdatering och då har vi med oss en ny Viktor i studion och går igenom bland annat Novo Nordisk rapport.
Ja, Stockholmsbörsen backar fortsatt närmare 0,5%. Och tittar vi på storlekslistan så ser vi att SBB stiger 1,5% ungefär. Fastighetsbolaget har ju upptäckt fel i sin helårsrapport som släpptes i februari. Bland annat så justeras en nedskrivning av goodwill från minus 1 miljard till noll. Även Essity stiger nu på morgonen och de har ju fått köpstämpel av HSBC. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Electrolux som backar närmare 3% och även Boliden är ner omkring 2%. Och större än våra storbolag så Novo Nordisk rapporterar över förväntan och höjer prognoserna. Aktien däremot den tappar 2% i Köpenhamn. Och går vi vidare till Vimian här i Stockholm så tappar de 1% på sin rapport. De ökar ju omsättningen men marginalen försvagas och resultatet minskar. Utanför rapportfloden så Advice tar order värd 123 miljoner för att designa renrumsanläggning i Oman. Och den aktien stiger 6% på det. Åt andra hållet rör sig IG med bolaget Raytech som vinstvarnar och sänker helårsprognosen. Aktien tappar 13,5%. Och tappar gör även Lundin Mining som är ner omkring 4%. De rapporterade ju intäkter som ökade i linje med förväntningarna. Och Viaplay har förnyat sina rättigheter till Formel 1 och kommer att sända till och med säsongen 2029. Och idag så stiger Viaplay 6,7%. Går vi till rekfronten så Attendo får köpstämpel av Nordea. Den aktien stiger ungefär 2%. Och så är det ju en superdag i Köpenhamn och vi har många danska aktier här på skärmen idag, bland annat Maersk som de hade ju en vinstmiss och fraktjätten spår samtidigt en stark containermarknad framåt och höjer golvet i sin vinstprognos. Men marknaden tar fasta på den vinstmissen och aktien backar 4%. Ungefär lika mycket backar Vestas. De hade ju en rejäl resultatsmiss. Smyckesbolaget Pandora däremot rapporterar över förväntan och höjer tillväxtmålen och den aktien stiger 4%. Och så i Frankfurt så tyska modejätten Hugo Boss rapporterar över förväntan men spår en viss motvind från valutan. Och jag har en fördröjning här så att jag har inget avslut med. Jag kan avslöja att den stiger ungefär 2% på Frankfurtbörsen. Men i kort så Stockholmsbörsen är lite småsur denna torsdag och backar ungefär 0,5%.
Ja, tack för det, Sofie. Det är riktig rapportfest på Köpenhamnsbörsen och framför allt är det ju läkemedelsjätten Novo Nordisk som sticker ut. Och med oss för att prata om Novo Nordisk har jag nu en ny Viktor. Det är Viktor Elmsjö från Öhman Fonder. Välkommen.
Tack.
Ja, som sagt, vi såg att det är en liten nedgång här i Novo på drygt 2%. Trots vad det såg ut som var en väldigt stark rapport. Mm. Vad är dina tankar?
Nej, men jag tycker det är en stabil rapport. De växer väldigt snabbt. Det är ju Europas största bolag som växer och 20% är ju ganska bra. Sen blir man ju lite fartblind och vi har varit van vid väldigt hög tillväxttakt för Novo. Så att, de fortsätter på inslagen väg och jag tycker det ser väldigt bra ut för framtiden.
Ja. Jag tycker jag bara upprepar lite siffror här då från Novo Nordisk. De rapporterar alltså en omsättning på 65,3 miljarder danska kronor och ett rörelseresultat på 31,8 miljarder. Alltså det här är över analytikernas förväntningar och man höjer också helårsprognoserna. Exempelvis försäljningsprognosen skruvas upp från intervallet 18-26% till 19-27%. Vad är det som marknaden reagerar på, tänker du?
Nej, men jag tror framförallt att aktien har ju gått väldigt bra i år hittills. Ja. Jag tror den är upp nästan 25%. Så att det tycker jag man ska ha med i beaktande. Sen så gick ju Novo ganska bra också. Vi hade ju amerikanska Eli Lilly här som kom i tisdags med rapport. som också är stor inom fetma. Och Novo Nordisk aktien reagerade väldigt starkt på den rapporten också, var väl upp 2-3% ändå. Så att jag tror bara att aktien har gått väldigt bra. Liksom. Men jag ser i grund och botten så handlar ju kanske det som är intressant med Novo är just den här fetma-marknaden då. Där egentligen efterfrågan för Novo Nordisk produkter är ju så mycket högre än vad de kan egentligen producera. Så jag tycker för mig var det viktigaste i rapporten att de egentligen fortsätter att skala upp produktionen, att man inte har några problem där. Och så kommer ju den här fina tillväxten fortsätta då egentligen framåt.
Och när man skalar upp, är det liksom nya fabriker eller vad handlar det om?
Ja men precis, så det är både dels själva producera själva läkemedlet, den här vätskan eller pulvret, och sen så handlar det också om de här injektionssprutorna som man fyller den här vätskan i. Då. Så det är egentligen två delar där man skalar upp båda de här och i väldigt snabb takt egentligen får möta den här efterfrågan som finns på framförallt fetmaprodukterna.
Du har ju läst rapporten, säger man något om liksom investeringsprognoser också?
Ja, man har ju ett väldigt högt, man investerar ju väldigt mycket. Och sen är det också intressant, man köpte ju ett amerikanskt bolag här, eller ska köpa delar av ett amerikanskt bolag, Catalent. Man ska köpa 3 fabriker av dem framåt här, just för att kunna skala upp ännu mer då. Men det här är väl fabriker som kanske kan gynna Novo framförallt under 2026 då, så att det är en liten bit bort. Men jag tror att så länge för mig att man kan se den här successiva produktionskapacitetsökningen så tycker jag att det känns fortsatt bra att äga Novo Nordisk.
Vi är inte ens halvvägs in i det här året och de har ju höjt prognoserna förut. Tror du att det finns utrymme för ytterligare prognoshöjningar?
Nej, men det är svårt att säga om. Jag tycker att de har ju lagt en guidance som jag tyckte var ganska hög från början. Så att vi får väl se, och mycket kommer ju bero på hur snabbt man kan producera egentligen. Just att efterfrågan är så stort. Vi får väl se egentligen hur det här året fortsätter, men jag tycker det ger viss konfidens att man redan nu höjer prognoserna för hela året. Det hade jag nog inte förväntat mig inför Q1 här. Så att jag tycker att det ger viss konfidens också att man är på rätt väg här framåt.
Ja, du var ju inne på lite några av konkurrenterna och som du säger, det är en enorm efterfrågan. Vad är Novo Nordisk special sauce eller vad man brukar kalla det för?
Nej, men det är just den här molekylen semaglutid då, som man använder dels inom diabetes men också nu inom fetma. Då. Så det är ju mycket det som, vad ska man säga, caset i Novo Nordisk handlar om just nu. Då.
Och att de är någorlunda först? Eller att de har...
Ja, men tillsammans med Eli Lilly så kommer man ju vara på den här fetmamarknaden då, fram till kanske 2027-2028 ensamma då. Men jag tror kanske inte man ska se det som att det är så mycket konkurrens i dagsläget, utan det handlar mer om att man ska bygga den här marknaden, givet att Eli Lilly också egentligen har produktionsproblem eller man behöver rampa upp produktionen med. Så jag tror inte man ska se det som att de här konkurrerar direkt, utan det handlar om att man ska bygga den här marknaden tillsammans egentligen och kunna nå ut till så många patienter som möjligt och hjälpa dem.
Aktien har ju gått urstarkt som vi var inne på. Vad tänker du kring värderingen? Är det något man behöver växa in i eller...?
Jo, men lite så är det ju. Den har gått fantastiskt bra även föregående år. Så att det är klart att förväntningarna är höga. Värderingen är ju därefter. Den är ju ganska hög. Samtidigt är ju det här ett bolag som de kommer säkert kunna växa 20% i ett par år till. Så att de kommer ha en väldigt fin vinstutveckling. Så att det är klart att värderingen är hög. Det krävs att man fortsätter leverera på de här höga förväntningarna som finns. Samtidigt så värderas ju Novo Nordisk då lägre än konkurrenten Eli Lilly, så det ger väl något stöd i värderingen. Men helt klart en hög värdering på Novo, men vi tror att det här kommer fortsätta. Jag tror att vi bara är i början av att bygga den här stora fetmamarknaden då, som är jättespännande att vara med på.
Du har ju antagligen det här bolaget i din fond.
Absolut.
Hur stor del ungefär är den nu?
Men det är ungefär 4% av vår fond. Så att vi startade vår hälsovårdsfond i slutet på 2021. Och då hade vi också en position i Novo Nordisk. Så att det har varit en jättebra utveckling än så länge då.
Finns det något, du verkar vara väldigt positivt inställd då till aktien, men finns det något som skulle kunna få dig sälja här nu?
Nej, men det handlar väl om att rampa upp den här produktionen egentligen. Givet att de höga förväntningarna som finns så har man ju haft under senare år vissa produktionsstörningar som har ett ganska kraftigt negativt tryck då i aktien. Så att det är klart att det kommer säkert komma sådana luftfickor, men jag tror så länge det inte dyker upp några bieffekter eller liknande då, så tror jag att man kan fortsätta vara positiv till aktien.
Intressant. Det blev ett långt svep här om Novo Nordisk alltså. Men tiden börjar rinna ut för oss. Och jag får tacka dig för att du var med, Viktor, och att du kom hit till slut. Och tack även till er som har tittat på programmet. Jag hoppas ni får en fin torsdag.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.